Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
When I asked my father, what would I do if a kid at school hits me? My father just looked at me. You hit them back. And then I asked him, okay, but what if like they don't hit me, but they call me names or bully me or something like
you hit
that?
Them.
Do I call them names? He said, no, that's bad manners. You hit them.
Exakt. Din farsa har rätt.
Fast jag skulle säga att det är den här mentaliteten som vi har problem med i förorten.
Ja.
Nej, det är förorten som har problem med din mentalitet.
Nej, men det är ju så för grejen att det är den här alltså att man ska slå tillbaka.
Mm. Har du läst Bibeln? Öga för öga, tand för tand.
Men förra middagen vi hade, då hade vi Eli här och han sa att allting som står i Bibeln, alltså man måste ju tolka det för den tid
exakt.
Man befinner sig i.
Man plockar det som passar en från ideologin.
Vet ni vad som mer står i Bibeln?
Ja, att man ska
se
slavar.
Man ska se upp för falska profeter. Ja. Och jag säger inte att Eli är en falsk profet, men det står i Bibeln.
Det står inte i Bibeln också att man kan ha slavar, men man ska behandla dem schysst och så?
Ja.
Ja. Och man kan ha sex med dem. Och...
Nej, men han är klockren. Han har rätt. Du plockar det du behöver från ideologin. Och det är exakt samma sak med machokultur. Det finns... Så här, hur många av alla män beter sig som den här extrema machomannen? Skitfå. Men de få som är lagda åt det hållet och inte får kanalisera det på rätt sätt så att de blir assholes, det är de som så kallat anammar machokulturen. Jag menar att det är inte machokulturen i sig som gör att män blir så.
Men vet du vems fel det är? Det är ju kvinnornas fel.
Ja, alltid kvinnornas fel.
Vet du varför?
Varför?
Ligg inte med sådana män.
Poäng.
En gång till. Vilka män ligger inte kvinnor med?
Nej, jag säger det så här. Om problemet är machokulturen, en viss typ av män som beter sig illa. Det finns ett jättelätt problem att bli av med det samhällsproblemet. Ligg inte med dem.
Du menar att tjejer inte ska ligga med... Att tjejer ska sluta falla för de badassen.
Exakt. Sluta ligga med
assholes. De är genetiskt programmerade att bli kära i badass.
Nej, men då kan man inte klaga
du ska
på,
göra
då, men då kan man inte klaga
biologi,
på det, eller? Då kan man inte klaga på det, eller?
Nej, men vem klagar på det?
Senaste timmen av podd bara...
Ja, men ni sitter ju bara här och liksom...
Men faktiskt, faktum är det här med när vi pratar om det här öga för öga, tand för tand. Det är ju exakt den mentaliteten gör ju att när man slår någon så ska man slå hårdare. Och tanken är att det ska sluta någonstans, men det bara fortsätter.
Well, the thing is, not necessarily to hit harder, but like, let's say...
Hard enough.
Yeah, if you're the person who's testing you or bullying you or whatever... He is totally convinced that you are never going to do anything to them. Why would they stop bullying you? But if they know that this bullying will provoke a reaction towards them, they are likely to think 10 times before they do it.
Det handlar inte så mycket om att det gör ont att få en smäll på käften. Men det psykiska lidandet är större om du tillåter dig själv att andra kör med dig. Om du säger, om du har varit utsatt för mobbing eller någon jävel och håller på med dig. Och sen till slut bara, nej nu skiter vi då. Och du bara ger en jävla omgångsstryk. Du har aldrig mått bättre i hela ditt liv än efteråt. För då handlar det liksom om att du tillåter inte dig själv att låta dig kränkas av andra eller ta skit eller hela den här biten. Utan du bara stå upp för dig själv. Och jag tror det är viktigt att folk testar på det där, att stå upp för sig själv lite.
Fast ett av problemen som jag ser det vi har i förorten, det är just att människor känner, eller många unga killar har låg självkänsla.
Ja.
Och att stå upp för sig själv och ge igen, tror man att det är ett koncept för, alltså att det är en lösningen. Men fast grejen är så här, det som händer också är ju att för det handlar ju om vem du är. Vem du är handlar ju om hur mycket du kan ge igen för att stå upp för vem du är.
Ja, och då nej, det här är bara en detalj i det hela. De saknar, alltså de har ingen riktig kultur, utan det de har, det är deras förebild är gangsterrappare från USA, sådana här gangstergrejer, och du vet, jag ska vara tuff, och det är det som är att vara en man. Deras förebild är liksom kriminella när de är små. Och så de har en väldigt skev bild av det. Om du sätter dem i en annan kontext, en annan miljö, att vara man, det är också vår gentleman och vår välbildad och kunna saker och föra dig och ta hand om svaga och sådana grejer. Om det blir en del i mansrollen också. Så, men de saknas där. Exakt. Det enda de ser, alltså det här fysiska här och nu.
Allt är upp och ner för dem. Så när du frågar dem så här, respekt, då säger de, respekt är någonting man tar. Ja, men respekterar du någon? Nej, de ska respektera mig. Så det börjar liksom från fel ände. Inte att jag ska respektera dig så respekterar du mig, utan nej, du ska respektera mig. Det slutar där.
But also, I think in that specific example, like for example, if we go back to the children, like I said, it's not that they are going to kill each other. The parents or the adults have to be there to keep an eye out that things don't get out of hand. There is a point at which it's good for them to be challenged. Not too much below that point, but not too much above that point for them not to be traumatized either. But and the same thing can be said even about like kids in the suburbs. The adults there or the parent or the watcher should be the police. Mm. It's the police who's able to set limits to what, or supposed to set limits to what they are able to do.
Mm. Ja, det blir väldigt mycket.
Man skulle behöva lite mer skamkultur i orten. Att nu är det här, får inte Omar kommentera med tanke på hans jobb. Men skamkultur är bra på det sättet att du sätter press på föräldrarna. Att om ungarna gör någonting så får föräldrarna skämmas. Och så funkar ju svenska rättsväsendet, det bygger på det. Det är därför vi inte har straff i egentlig mening. Du kan ju bete dig jävligt svinigt utan att hamna i fängelse. För tanken med det var ju att du får skämmas så mycket i samhället för att du begått fel. Så där är den största delen av bestraffningen. Det andra är lite mer formalia.
Social norms.
Ja, exakt. Yeah. För du har brutit på sociala normer. Yeah. Ja. Och alla får veta det. Det stod i lokaltidningen. Även om du inte skrev ut namnet så visste alla vem det var. För folk är ju bara skvallerkärringar.
Jag kan bara dra ett exempel. Jag har stoppat bilar där det är fem busar från förorten. De röker gräs och påverkar och de hånar och häcklar mig när jag ska rapportera dem.
Det hade jag med gjort, men okej.
Ja, framförallt när jag pratar östgötsbrytning.
Är det du som hade kommit där som stora stygga polisen? Så
samma person, och de här tar vi in till polisstationer. De blir misstänkta för narkotikabrott. De får ge blodprov, kissprov och allting. Så,
säger du att du ska prata med deras mamma.
Ja. Samma personer ett halvår senare tar vi fast vid ett pågående lägenhetsinbrott. Vi drar ut personerna, bojar dem och väntar på förstärkning. Då är vi ute på gatan och människor börjar gå förbi och bilar titta på oss och tuta och applådera. Jag har aldrig sett människor, ungdomarna, lida så mycket som de gör när de känner sig så pass skamsna och att alla andra tittar och ser och observerar dem. Och jag ser även parallellt kring när man filmar i förorten, då maskerar man sig förut innan corona, och det har ju också att göra med att syns man på tv, syns föräldrarna, släktingarna som ser den, så får man ju skämmas oerhört mycket.
Ja, men alltså skamkultur är jätteeffektiv.
Jag kan berätta en
sak. Det vore det bästa vore om det kom ifrån ett, alltså att känsla att vilja skapa förändring kommer från en annan sida.
Och det är bara de inifrån som kan skapa den här skamkulturen och bryta det. Alltså att det här med att gå
ut det är exakt så det funkar när man börjar anklaga sådana som mig för att vara rasister och jättehemska och bla bla bla. Det är ju skamgrej. Det är inte det att de på allvar tror att jag är rasist för att jag driver min tidning eller något sånt. Men de besväras av det jag skriver och så vill man få tyst på det och så vill man skamma mig och kalla mig för rasist. Nu är ju jag en skamlös människa för det funkar ju inte. Det funkar ju inte på mig. Men jag fattar mycket väl kulturen.
Navid, you have something going on regarding, I don't know, something about masculinity and something of the sort.
Absolut. Yeah. Så under corona så startade jag en kompis till mig en digital mansgrupp som heter Storebror. Och det var för att han har jobbat med den här frågan i 5 år och haft en chatt och volontärer som finns i den här chatten då, som svarar och stöttar unga killar som behöver någon att prata med. Och under corona så pratade vi och han sa till mig att just nu så är det väldigt många män som under karantän mår väldigt, väldigt dåligt. De har inte lika mycket social kontakt med andra och man kan se på både så här på psykisk ohälsa och på även...
Jag har lösningen här.
Testokräm.
Jajamän. Och sen kan de åka med i min raggabil. Det är det, alltså att sitta, alltså, för, no offense Navid, men du är lite av en manlig batikhexa ibland. Och så ska man ringa till dig och prata om sina känslor och problem och nej. En spruta test och jasslet på de 2 örfilar in i Impalan, så åker vi till Rättvik och går på raggarträff. Det är det bästa medicinen om du suttit och mått dåligt och börjar bli... Det är östrogennivåerna som ökar i dem när de inte... Du vet, det är det som är problemet.
For all the guys who are listening right now, if you have good testosterone levels, do not take this testosterone cream that Chung is...
Men ni ser väl hur perfekt jag är? Och ni ser ju att det funkar. Kom igen.
But anyways, continue Navid.
Jo, och då startade vi Storebror.
Okay.
Som egentligen är ett Zoom-samtal. Och män som möts och pratar om det de behöver prata om. 1,5 timme, 2 timmar.
Do you think there is a problem with masculinity in Sweden today?
For sure.
Yeah, in what way?
Men dels att mycket av det som lyfts upp med det är... Att det är dåligt, att det är de negativa aspekterna, att det är toxisk maskulinitet, att män ska...
Vad är toxisk maskulinitet?
Ja, men den här podden till exempel.
Vad är det som är toxiskt?
Ja, men att vi sitter och rantar och garvar. Okay. Och att vi sitter och, att vi, sättet vi pratar om kanske sex eller relationer, sättet vi håller på mot varandra, att vi liksom... Trollar eller jävlas mot varandra.
The answer is you, locker room talk. You are toxic masculinity.
att vara rå, att driva med varandra, att vara lite sådär dissig i humorn.
Hur skulle folk må om man bara var politiskt korrekt och jättekänslig mot killar? Jag hade mått skit i ett sånt. Jag hade tolkat det som att folk vill inte ha mig här. De bara spelar, de har en fasad och skiter i mig egentligen. För de bara gör det som förväntas. Om jag är lite elak mot Navid eller skojar med någon eller anklagar Mustafa här för att inte ha testo, eller det är ingen anklagelse, det är fakta. Men om jag gör det, alltså om man skojar med andra människor någonstans, det är ett sätt att erkänna dem. Att du är en i gänget, du är med oss, kom igen, vi är ett gäng, vi kivas lite, vi har kul ihop och gör grejer. Är ni med? Men om du inte tillåter dig att skämta med andra eller skoja eller så här, Du blir isolerad. Det är det som gör att folk blir isolerade.
Slavo Žižek,
exakt.
Han pratar om att när han och hans vänner träffas så har de 15 minuter där de förnedrar varandra så mycket de kan. Och då det är det så här, jag ska knulla din mamma från graven och din syster. Så när de alla, när
han är fast, cannot be in that group.
Nej, verkligen inte. Och när de har gått laget runt, då säger vi så här, okej, okay, now we have paid our tribute to the ugliness. Mm. Nu kan vi börja prata om filosofiska frågor.
Mm. But I would say, yeah, understand that. But okay, this is how I see it here in Sweden, because I also come from Egypt, is a hyper-masculine society, and that's not good at all either. And I would say quite often Sweden can be a hyper-feminine society. Mm. And somewhere in the middle is good. When it comes to that...
Maybe... Nyanserat av dig.
No, I'm taking a position. I'm taking a position saying that both these extremes are not good.
Yeah.
And I would say that in Sweden, how at least I perceive it from many people, is that they wanted to work against gender stereotypes. And it's good also to try to break gender stereotypes in a way that it's not every man has to conform to these stereotypes. Yeah, that's good. But I think what they wanted, what they, their solution that they offered is to try to flip the tables.
Yeah.
Then the progressive model of a man right now is to be feminine, and the progressive model of a woman now to be masculine, as in, you know, you have to be aggressive, assertive, take your place, loud voice. The guy, he has to, like, you know, lower your voice, don't man spread, you know, the whole thing with the male gaze, don't
och så
like,
höjer du rösten när du säger precis det, ja.
don't like don't comment sexually on a female body. That's bad, which actually reminds me a lot of like religious sexual conservatism. And in that way, you created new stereotypes that not everybody fits in them.
Yeah.
Men jag bara funderar på en sak. Vi har ju en tjej i soffan. Jag är skitnyfiken på vad hon säger om den här diskussionen. Toxisk maskulinitet.
Hanif. Ska Hanif komma fram och prata? Eller vadå?
Det där var toxiskt.
Jag kunde inte låta bli. Det var straffspark.
Det är testo. Ta som börjar...
Jag har smört in hela kroppen med testo gällen nu.
Nej, jag vill smörja in din kropp.
Chung, just so you know, taking testosterone supplements can actually prevent you from producing testosterone naturally. Do you know that?
Yes.
Yeah. You know that, huh?
Yes.
All right.
But my balls are big anyway. Don't worry. Ja, men it's the balls that producing it. You know that.
Navid, hur glad är du att du är med oss idag?
Nej, alltså det här har varit en tripp. Alltså, det är fantastiskt. På tal om
speaking
trippar.
Speaking of
trippar. Speaking of
trippar. På tal om trippar.
Fuck.
Nej, men jag tycker... Alltså, det här toxisk maskulinitet... Alltså, hela det snacket... får ju killar att må dåligt. Om du har ett samhälle där du inte får lov att vara kille, utan du förväntas bete dig liksom könlöst och... Alltså, förstår ni vad jag menar? Men alltså, backa bandet på 70-talet eller 50-talet, när tjejer var snygga. Kommer ni, har ni sett bilder på den tiden? Då såg tjejer riktigt snygga ut, inte som idag.
Are you saying that women are ugly today in Sweden?
Ja, eftersom vi uppenbarligen inte har någon tjej i det här rummet, så kan jag ju säga det då. Ja. Och så... Och så kollar man idag, liksom, de nästan ser ut som karar och beter sig liksom. Men då var ju folk riktigt, du vet, killarna klädde upp sig, raggabil, de kunde vara maskulina och hela den här biten. Men folk mådde bra, tjejer mådde bra i det. Alltså, okej, okay, allt var inte perfekt, men du förstår vad jag menar.
Well, yeah, I understand what you say. I don't
totally... Du har ju inte detta samma grej idag.
I don't totally agree. I think there has been a lot of problems back there, because people who did not conform to these stereotypes were also harshly punished.
Mm.
Så inte i Sverige, skulle jag inte säga. Det var ganska tolerant.
Nej, men alltså, så här, det finns ju en poäng i att samtalet om till exempel locker room talk eller toxisk maskulinitet har kommit upp. Det finns, såklart, precis som Omar är inne på, det finns en överdrift av det maskulina också, som blir för aggressiv, som blir farlig.
Ja, om det blir så att du ska tvinga in killar i en roll, så blir det ju lika illa som du tvingar in killar i en roll idag.
Jag håller med dig. Jag håller helt med dig om den analysen. Det betyder inte att den första problemanalysen inte hade något fog överhuvudtaget. Sen har den överdrivits, fully retard åt andra hållet. Vilket gör att män, kanske på andra delen av spektrat, som har de här lite mer maskulina dragen, de inte känner sig... inne eller inkluderade
om jag, i mansrollen. Om jag frågar en land...
Så att om man, så här, om man skulle...
Men lösningen är ju inte att andra män som är män ska behöva bli mer balanserade.
Nej.
Utan det är att hjälpa de här töntarna att odla lite ballar.
Fast både och. Vänta lite. Istället för att så här, säga att den här sidan är fel och sen växla felet till den här sidan är fel, så är det väl bättre att vidga mansrollen istället.
Okay.
Alltså, ska vi alla bli som Mustafa eller?
Eller så här, om jag frågar...
Du behöver inte välja mellan det ena eller det andra.
Om jag frågar unga afghaner idag som jag träffar, så här, vad innebär det att vara man i Afghanistan? De då kommer jag få 3-4 rätt konkreta svar på vad en man är. En man är stark, en man försörjer och så vidare. Mm. 3-4 konkreta.
Mm, korrekt.
Om jag frågar en svensk kille, vad är en man? Då svarar de att manlighet är allt du kan tänka dig och ingenting. Mansrollen är superförvirrad idag.
Men det är ju samma sak om du frågar en svensk vad det innebär att vara svensk. Så det har ju inte egentligen bara med mans- eller kvinnorollen att göra.
Fast det finns ju något som är väldigt svenskt.
Det är bara jo, det fast du skulle aldrig få det svaret.
Nej, de kan inte sätta ord på
nej,
det. De precis. Är så marinerade
jag,
i det.
Jag tror att det är det som, samma mekanism som spelar ut
poängen
även
är, poängen är att om du har en stark mansroll i ett samhälle eller det man kallar toxisk maskulinitet och unga killar någon förebild att se upp till. Och det hela, idag saknas naturliga förebilder. Mm. Det betyder inte att du ska vara elak mot tjejer eller supergrabbig och en jävla mobbare. Det är inte det som är mansroll. Det är väl minst lika mycket om en gentleman och vara den här, du vet, killen som, vad ska man säga, självförtroende och kan styra upp situationer.
En människa.
En ledare, men som ser till att ingen hamnar utanför. Mm. Det är lika mycket i det en mansroll.
Absolut.
Men den killen måste ju våga skoja, gå, du vet, så här, tänja lite gränser. För så är killar, de allra flesta. Men, även de riktiga nördkillarna är sådana, fast de kanske ger uttryck för det på ett annat sätt än, du vet.
Men om du tar den här maskulina, trygga mannen, som både kan vara en gentleman, kan vara rå och rak, så har du den, det innehållet. För mig innebär det ju också att du kan vara i kontakt med dina känslor, säga förlåt när du har gjort fel och att det också kan inkludera en känslighet. De går inte emot
vad
varandra.
Vad betyder det ens vara i kontakt med sina känslor? Kan någon förklara det där för mig?
Chang, do you have feelings?
Vad är känslor?
You're not in touch with them.
Alltså, men vad fan betyder det? Jag är i kontakt med mina känslor.
I think there has been a confusion between men and women on one hand and masculine and feminine traits on another hand, because there can be men who are more feminine than average and women who are more masculine than average. And before, that was not really acceptable. The problem is that now we kind of have, like I was saying, reversed the optimal model, so to speak. So you want women to be as masculine as possible and men to be as feminine as possible, so to speak.
Du missar en tredje kategori.
Tell me.
Du kan också vara i kontakt med det maskulina och det feminina i dig själv.
Could be, but yes, and everybody has like traits that goes like...
Då har
like...
du fel på hormonbalansen, för du ska inte ha lika mycket östrogen som testo.
Jag sa inte lika mycket, jag sa att du kan vara i kontakt med både det maskulina och det feminina.
Om du kan börja känna av det feminina, då har du för höga östrogennivåer. Det finns piller mot det som hjälper.
Och krämer.
The cream. Okay, but anyways.
jag tror den här diskussionen om mansroll, jag tror det är ett symptom egentligen. Själva diskussionen är ett symptom på någonting mycket djupare. Och det är att det här är första gången sen vi blev jordbrukare där männen har haft en ganska stor försörjarroll. Så här är första gången i historien sen dess, i alla fall i väst, där män inte behöver ha försörjarrollen längre.
Det jag ville komma till, vad heter hon? Juanita Frändén, eller uttalar man det? Mm. Så hon skrev någon sån där grej.
Om, Johanna Frändén.
Johanna. Ja, hon kallar sig Juanita på
Aftonbladet.
Ja, skitsamma. Men hon skrev ju någon sån här om kanske männen. Så ni den?
Ja.
Ja, och då var det här. Hon är ju ett fruntimme som är karriären. Hon är, 30-35. Biologiska klockan tickar. Hon har inga barn. Hon behöver binda sig. Hon har stabil inkomst. Bla, bla, bla. Och det är inga karar vill ha dem. Är ni med? Mm. De har jätteproblem. De vill singla allihop och sitta och dricka rörtjut och sitta där med en katt. Det är den enda kärlek de får. Och kararna, och hon klagar över att kararna är rädda för dem. Och dels så tror jag det är ett inslag av att tjejer parar sig alltid jämse, alltså de skulle aldrig ta någon som är socialt lägre än dem själva, antingen på samma nivå eller över dem själva. Medan killar, de är programmerade att sprida sin säd till så många som möjligt ju. Så de bara bryr sig inte, det är två pattar och en fitta, eller nu kör vi. Men de här kvinnorna mår ju dåligt för jag. Alltså det fuckar upp lite med könsrollerna där. Och det ser vi i verkligheten, för att när en tjej börjar tjäna väldigt mycket pengar och allting, hon är independent och allting, då passar det ju inte in längre i det. Jag tror det finns lite biologi i detta någonstans. Jag vet inte vad Varskan säger.
Det finns alltid biologi.
Absolut.
Ja, ja. Och så det här, jag tror man lurar sig lite att kvinnor ska vara helt frigjorda, stå på egna ben och inkomst. Men jag är inte säker på att de blir lyckliga av det. Det verkar som att de kvinnor som lever det livet, de klagar ju väldigt mycket liksom över och svåra depressionsproblem och grejer. Känner sig inte älskade, hittar inte en kille. Ja, nu ska han.
Men jag tänker att det verkar som om i Sverige, jag uppfattar att det är mer att det är männen det är fel på. I den här analysen kring den här kanske mannen så kan ju kvinnorna fullt möjligt välja att träffa mycket yngre killar. Det är ingen som förhindrar dem att träffa någon yngre kille som har en raggarbil. Men de här kvinnorna gör ju inte det.
Nej.
Och istället, istället för att också kunna fokusera på att även de måste omvärdera könsrollen. För det kan ju inte bara vara vi män som måste liksom omvärdera hur vi ska vara och så vidare.
Exakt.
Det är ju lika mycket även kvinnorna också. Där behöver de ju titta även på se vad finns det för någonting som de själva kan göra. Det kan ju omöjligtvis vara att vi männen måste ändra på oss. Och det är ju just, man är nästan 30 år och ska precis publicera en bok. Det är vi som är, enligt hon Johanna, patetiska män.
Om vi ska vara logiska och rationella så ja. Tror du det finns ett jävla förhållande mellan en man och en kvinna? Det är det kvinnan som ändrar sig efter mannen. Det är alltid kvinnan som ska förändra mannen. Alltid.
Mm.
Alltid. Vem är bossen i hemmet? Det är kvinnan.
Men ärligt,
har jag fel?
Jag håller inte med dig. Jag håller inte med dig. För kolla, i flera hundra år minst, så liksom det enda du har behövt som man för att kunna attrahera en partner, det är ju så här att ha en lönecheck.
Ja, du har pengar, ja.
Ja. Och sen kommer vi fram till idag där det inte räcker längre. Så jag säger klart, alltså mansrollen måste förändras. För att det räcker
inte. Har du tillräckligt mycket pengar så räcker det alltid.
Well, ja, men jag fattar din poäng. Mm. Men inte för majoriteten. Det finns alltid golddiggers, såklart.
Ja.
Men om det ändå...
Okej, nu höll jag på att säga att alla tjejer golddiggers. Det handlar bara om hur mycket pengar du har, men...
Ja, men alltså, om du
och det kan jag ju säga, för det finns inga tjejer här inne. Så det är ju helt fritt att säga.
Ashkan, fortsätt.
Min poäng är att... om du är man och du tror att det enda du kan komma med till bordet är en lönecheck, så är du fucked.
I agree.
Du är totalt jävla fucked.
I agree totally. And the thing is, I perceive that there is some kind of like masculinity crisis in the West right now. And partly it is because of that demonization of masculinity. That basically, because throughout history... men want, like, needed in society masculine role models to kind of like guide them and or almost like raise them in a way, not just like the parents. You need male figures, role models in the society, and I don't see those role models existing anymore in our point in time in the West.
Vad skulle en sån rollfigur vara? Så här, den optimala rollfiguren för dig. Vad skulle det vara för sorts rollfigur?
Sean Connery.
Well okay. There is two things I think that so there could be the intellectual side, but also there is the biological evolutionary male aggression that exists in a lot of men that needs channeling in a way that can be constructive and good for society. And you need to have some meaning and purpose in your life, and you need to be able to process this energy in a way that is not destructive and also one that creates meaning and purpose for you.
That's why they invented the Crusades and religious wars.
Well, in a way, that is... a channeling of that, but that's not really the channeling that we want to have.
It is constructive. Jag sa detta i tidigare avsnitt. Aldrig, i de tiderna, det då de stora katedralerna byggdes, det då de stora arkitektgrejerna gjordes, det var då de stora, ja men du vet, och det handlar om när människor som kollektiv har mål och mening, utsätter sig för en prövning, det är då, alltså man brukar säga lid för konsten. Det är prövningens tid. När vi pressar oss själva till att göra det maximala, kanske riskera vårt liv för någonting större än oss själva, hela den här biten, det är då man blommar ut, om man säger så. Det är då du presterar på topp. Och då sker de här sakerna som folk kommer prata om generationer efteråt.
Det här har vi pratat om, eller hur, Omar? Yeah. Vi har ju pratat om bland annat när du var i Egypten.
Right.
Kommer du ihåg det? Och du berättade om det här upploppet.
Yeah, this is like, I never felt more alive than at that point. Like during the Egyptian revolution when basically total social order totally collapsed. There was no police and like the criminals and the thugs were going around like shooting people and looting and so on. And we had to organize neighborhood watch and make makeshift weapons. And I was like waking up at night with a like holding a spear and having like makeshift Molotov cocktails, sitting with them, waiting for people who would come to attack my home, for me to defend my home and kill them. And this is like one of the high points of my life.
Ja, grottmänniskan i dig fick äntligen blomma ut.
Och jag kan koppla till det också, framförallt inom polisrollen och när vi åker iväg på insatser, och framförallt när det är upplopp och det sker ett angrepp mot oss. Alltså det finns ju någon, jag tror det är samma känsla, att man känner sig verkligen levande och närvarande, och man känner sig att jag tillhör en enhet och att jag kan vara med och göra skillnad. All träning, styrka, allting som jag har varit och övat på kommer jag kunna använda mig av, och det här samhället uppskattar mig utifrån min roll och kunna vara med och stoppa det här och vara med och kriga på det här sättet.
The question is, how do you channel this energy in peaceful times?
Yeah.
Jag vet inte.
Nej, det är därför fredstid är jättehemskt.
Nej, men det här kommer ju upp när vi har de här storebrorssamtalen, så kommer ju det här upp hela tiden. Någonting som vi pratar om väldigt mycket är just, ja, men många av de här
männen. Men alltså, är ni också så här toxisk maskulina då?
Nej, men
eftersom ni pratar om samma grej som vi gör.
Titta på Navid, kom igen.
Men han erkänner att de pratar exakt om samma sak som vi gör.
Nej, men jag menar att vi pratar om de här aspekterna av att jakten på mening och på meningsfulla sammanhang, men också att kanalisera energi. Alltså ur de här samtalen, som vi började med bara ha Zoom-samtal, men ur de här samtalen så har det ju startats träningsgrupper. Många av de här männen har ju börjat träna kampsport tillsammans för att kanalisera aggressivitet på ett konstruktivt sätt. Någonting som vi har lagt märke till är just det här med meningsfullhet. Så här, jag får vara med och bidra med någonting som skapar värde för någonting som är större än mig själv. Och många av de här männen, de ser en poäng dels i att ha de här samtalen, men det slutar inte. Vi har ju samtal en gång i veckan. Men det som har varit också ett stort värde i det här är att de har börjat träffas utanför de här samtalen och gör saker tillsammans. De har projekt, de har musikprojekt, de har träningsprojekt, de hittar på saker tillsammans. Och där börjar någonting hända. Jag tror absolut inte att samtalet är det som kommer fixa allting. Men det många av de här männen upplever är att de i de här samtalen kan prata fritt. Vi har ju inte en samtalsform som är så här snäll och mjuk hela tiden, att man måste sköta sig. Vi är också ganska högt i tak och vi tillåter oss själva att vara råa, men också uttrycka sånt som är smutsigt och äckligt och jobbigt.
Kan Chang vara med?
Chang är superinbjuden, absolut.
Navid, jag hör någonting annat när du pratar om det här.
Och annat än vadå?
I det här du berättar så läser jag också att många av de här männen verkar vara väldigt ensamma.
Absolut.
För att det verkar som just det här att kunna ha en gemenskap. Att hitta på grupper. Vänta. Att det är den delen som är också fattas. Och det vill jag koppla ihop egentligen med till den samtid vi lever i det här individualistiska samhället.
Yeah.
För det här är någonting annat som jag tänkte ta upp och prata med dig också om, som kan vara känsligt, men man behöver inte säga vad man tycker och tänker, men det är fritt fram och ja.
Nej, men absolut, alltså, det hänger ju ihop, dels det här nu säger vi individualistiskt, men det är ju inte individualism vi pratar om. Jag pratade med Aron Flam om att det är snarare isolationistiskt. Alltså vi separerade noder som inte ska behöva varandra, så att vi ska vara beroende av den stora statsapparaten. Det är inte individualism. Individualism är ju att stärka individen så att den blir så stark som möjligt. Här försvagar vi ju individer och gör dem beroende av staten. Så det är någonting annat. Men det skapar ju självklart väldigt mycket mer ensamhet. Och de här männen har kanske inte lika lätt som kvinnorna att söka sociala kontakter. Plus att de känner
det är
av...
Det enkelt.
Plus att de känner av samtiden som ger dem budskapet av att du behövs inte. Kvinnor försörjer sig själva, de kan skaffa barn själva, du behövs inte. Och förresten, vet du vad? Du bidrar med toxicitet. Du tillhör patriarkatet och du är potentiell våldtäktsman. Så det är alla de här lagren. Så när de här männen kommer in så känner de sig inte bara ensamma och meningslösa. De känner sig som en del av problemet och att det aldrig kommer kunna ske någon förändring. Så att det är ganska pressade och utsatta män.
Lösningen på detta finns i en flashback-tråd.
Apart från testosteron gel.
Nej, nej, lyssna nu.
Det, ja, men de är på flashback-tråget, hänger ju också och pratar,
ja, men
diskuterar
nu,
om allting.
Nu var du så tyst med mig.
Är det där
innan?
Du hänger och pratar om dina känslor?
Ja, men de med dig. I alla fall, det finns en
special Chang-tråd.
En av de bästa flashback-trådarna, den börjar så här, rubriken är någon mer, jag kommer inte ihåg exakt, men någon mer än jag som är sugen på att gräva ett hål. Och så börjar så skriver han ett inlägg. Är det bara jag som är sugen på att gå ut i skogen eller på någon åker och bara ta en spade och bara gräva för hand? Mm. Och ha ett sexpack kall öl och bara stå där och gräva. Så svarar någon annan, det är lustigt, det skulle jag också vilja göra. Mm. Alltså, ingen mening, vi bara gräver det här jävla hålet. Och sen bara kommer fler och fler och fler in och de liksom vill arrangera det här, bara gräva ett stort jävla hål. Inte för att det behövs, men bara för att stå där och slita tillsammans. Inte snacka så mycket med varandra. Mm. Utan man bara står här och gräver och bara ser så jävla stort hål det bara går. Mm. För att alla har det här urge i sig. Att ja. Jag bara, du vet, vill göra detta. Ja. Ja. Och så blir man svettig och trött om man dricker den här ölen. Och sen efteråt går man och badar eller tar det lugnt och så här. Och, ja,
Fight
nej men
club.
Det...
Absolut.
Det är... När man var liten, jag var 10-årsåldern. Och jag stack till någon polare. Vad fan ska vi göra för någonting? Det föll sig naturligt. Vi började bygga kojor i träden. Mm. Mm. Och de blev större och större och spårade ur. Vi byggde, alltså vi kunde bygga hur stora grejer som helst. Helt, alltså, det fanns som en drivkraft i en. Vi måste liksom bygga någonting, göra någonting fysiskt. Och det här spårade ur, ni hade entreprenadfirma, vi hade grävmaskin och lastbilar. Ni vill inte veta vad vi lyckades ställa till med grejer. Alltså det är sinnessjukt. Ni hade inte trott om jag hade sagt det idag alltså.
Ja.
Det är... Och jag tror att det måste finnas, jag tror att man, om man ska göra en stor tjänst till män, så ska man ta något sånt här gammalt skjutfält eller något som inte används, som är flera kilometer gånger flera kilometer stort, och bara göra det till en jättestor vuxensandlåda. Här finns grävmaskiner, hjullastare, dynamit. Här finns allt. Bygg er jävla skit, så här flashback-aktig jävla, du vet, galna grejer. Här kan man hålla på och snickra och gräva och gjuta betong och allt sånt. Ja, det hade varit alltså, riktigt, det hade varit en bra grej för mäns mentala hälsa.
Could be, but also I think, yeah, I agree, but I think it kind of like needs to be coupled with some sort of like meaning and purpose in a way that is higher than just the individual.
Och det kommer skapas ett sånt. Säg att här gäller inte EU, ni får skapa en egen ministat. Och grejer, och så blir det clan wars där inom, du vet. Alltså det kommer bli hur kul som helst.
Jag håller med Chang i det, och det är därför jag är för värnplikt. För att ett värnplikt, det kan dämpa en den kan hjälpa den delen av kanaliseringen. Mm. Men jag menar inte värnplikt enbart för män utan för alla, för att det är den enda kontexten egentligen där alla människor från olika klasser i samhället och bakgrunder möts och måste gräva det här hålet. Mm. Mm. För du leker ju i krig. Liksom.
And for your country, kind of.
Exakt, dels det, men också meningsskapandet.
Yeah.
Förr så hade ju shamanen mycket av den rollen. Det är ju shamanen som hade kontakt med den andra världen och sen laddade ner massa information och försökte bidra till
society and stuff.
Ja, exakt. Mm. Men det var en stor bidragande faktor till meningsskapandet. Medan det du poängterade när vi tar isolationismen. Det stämmer. Michel Foucault, franska filosofen, han bodde ju i Sverige på 50-talet. Tesen som gjorde han världskänd, den skickade han in till Uppsala först och de typ dissade den. Men han gjorde en recension av Sverige, och nu parafraserar jag. Men han avslutar den här essän om Sverige, hans upplevelse i Sverige, med att den svenska byråkratin och statsapparaten har blivit så pass effektiv att den har uninvented man. Och det ligger så jävla mycket i det påståendet. Och det här var på 50-talet.
In ancient Greece and ancient Rome during this time, there was a lot of mythology about heroes, classical heroes. Mm. And it's interesting also because part of it was myth, but also part of it was actual history with some additions, so to speak. And I think, in a way, the current time would actually is in need of another age of heroes, so to speak. And I think many men would basically feel better and be better if they got the permission that it's okay to be savage in a way. And it does not mean that you have to be violent. Like my father, for example, he kind of like tried in a way to create this feeling within me. And he would tell me that in your life, there will come problems. And you have to face these problems fiercely. This attitude, it needs kind of like to come back in a way. I think we are kind of missing that.
Det finns en jättestark mytologisk rörelse som pågår. Den heter Marvel.
Yeah, they became too much identity politics and
jo,
the
fast
gender.
Grunden, den underliggande känslan och varför det har blivit så stort i universumet är ju just att det är ju klassiska hjältemyter. Samma sak om du tittar på, ja, men många tv-spel handlar om att vara, alltså på riktigt vara den här hjälten, jobba i team och sen kämpa mot ett gemensamt uppdrag.
I agree, but in a way this has become like a little bit still like a separate world. So there is the gaming, the film industry and so on, and then there is like the actual culture, yeah. How society functions. Yeah. It's almost funny, like if you would basically talk about heroism in society, or like that people, like a guy wants to be a hero, this would be something that a lot of people would, what the fuck do you mean, they would laugh.
Det, ju,
like
det skulle jag säga på ett subtilt sätt skulle förmodligen kopplas ihop med det toxiska. Mm. För vi ska inte ha några vinnare, exactly. Vi ska, yeah, inte dela ut några, yeah, priser, exactly. Ingen ska komma etta, yeah. Alla ska få priser, yeah. Och det går ju tvärs emot hela hjälte.
Totally agree.
Och det är väl där jag tänker att det här är inte våran samtid, består ju av att vi ska mer hitta vem som är mest synd om, kontra vad jag uppfattar USA, att till och med nu efter den här händelsen som skedde där, att de stormar här, vad heter det,
Kapitolium,
att de börjar ju, nu börjar de försöka hitta hjältesroller.
Ja, men du hade ju schamanen där som ledde stormningen.
Förvisso, men vi hade ju Arnold som gick ut där med svärdet. Och,
ja, men ni ser, det börjar lösa sig nu. Det började rätta till sig.
De håller på att fira, de ska till liksom bara försöka hitta gemenskap, men också istället för att peka på offren så försöker de stärka.
But we have created like some, yeah, I agree, we have created some kind of like therapeutic culture in a way that revolves around overprotecting feelings, overprotecting people and their feelings, and trying as much as possible to reduce any discomfort to them rather than actually make them strong, grow thick skin. Like when I have a child, I would not want to overprotect my child. I will want my child to have thick skin. I would want my child to be able to face the world.
I thought you Arabs wanted to chop off their skin.
I'm not that kind of Adam.
But I'm that kind of Jew.
But that's a very masculine way of looking at it, I would say.
Yeah, I agree.
I mean, I Sverige, så vi har ju byggt Sverige på en väldigt femininiserad grund.
Ja, precis.
Både i statsapparat och i hur vi ser på varandra, och det blir ett väldigt terapeutiskt samhälle. Medan du är mer inne på liksom Jordan Peterson-linjen, att så här, stärk med motstånd och friktion, plocka upp en tung sten, bär den och liksom bli starkare av det. Och jag håller med dig att för mig så är det sättet att bli starkare på. Men det är att se på det utifrån ett väldigt maskulint perspektiv och inte så som omhändertagande.
Navid, din kompis Björn som har skrivit en bok. För han har ju, du kanske kan berätta mer om Björn och hans bakgrund.
Björn han är uppvuxen i en väldigt privilegierad och kärleksfull familj här i Sverige. Och gick hela den här handelsvägen, ni vet. Och blev en av AGA-koncernens yngsta ekonomichefer när han var 23, tror jag, 25. Och sen så någonstans längs med vägen efter 6-7 år så började han ifrågasätta sina livsval. Hade börjat läsa lite böcker om buddhism och meditation. åkte till Thailand och sen, för att göra en lång historia kort, så blev han buddhistmunk i Thailand och i England i 16 år. Och så var han där, mediterade, jobbade i klostret. Och efter 16 år så kom han tillbaka till Sverige. I 2-3 år var han ganska lost. Visste inte riktigt hur han skulle komma tillbaka till Sverige. Blev deprimerad, vilket är en ganska vanlig grej för återkommande munkar eller exilmunkar som de heter. Många av dem tar livet av sig eller blir djupt deprimerade för att det är svårt att komma tillbaka från den kontexten till till den här världen.
So almost like coming back from war.
Absolut, absolut. Och sen så började han föreläsa och i näringslivet och prata om de här sakerna han hade lärt sig i klostret. Och började hålla i meditationsretreats och jobbade som meditationslärare. Vi träffades för 7 år sedan och lärde känna varandra som vänner, började podda ihop. Och sen för 3 år sedan så fick han en ALS-diagnos. Vilket gör att hans organ nu ganska aggressivt slutar fungera. Det börjar med de yttre organen och sen så går det till de inre organen och så slutar det med att lungorna kollapsar, att du inte kan andas. Och han har precis, eller vi har medförfattat en bok, jag och Caroline Bankler och Björn, om hans resa.
Och den där boken har sålt i hur mycket nu?
100 000 ex på 3 månader i Sverige bara. Och den har sålts in till 5 länder också. Nu kommer den ut på minst 5 språk till i år. Och det fortsätter säljas in till nya marknader.
Och jag tänker att Björn fungerar som en alldeles utmärkt förebild för väldigt, väldigt många. Och vad jag har förstått, även företagsledare.
Du menar, kopplar du ihop det med de här manliga förebilderna?
Ja, exakt. Jag tänker bara när vi pratar om just det här manlighet och att man behöver explicera. Men det går ju också gå en annan väg.
Och men bara för att knyta an till det du säger också, att jag menar, Björn har ju funkat som en storebror för mig. Vi har känt varandra i 7 år nu. För mig har det inte varit självklart att ha relationer med äldre män. Och just det här visdomsöverföringen generationer emellan, den finns ju inte i Sverige. Alltså det existerar ju knappt. Inte bara att pojkar kanske inte pratar med sina pappor om existentiella frågor. Eller om nattliga sädesuttömningar.
Det får du lära dig på hemkunskapen.
Precis, men det får du lära dig på hemkunskapen. Eller så får du en folder hem om vad som är korrekt maskulinitet från Folkhälsoinstitutet. För att du ska inte behöva ha relationer till andra människor. Du ska bara ha en relation till staten. Så att där har ju inte bara kärnfamiljen splittrats. Utan också relationer mellan generationer. Vi låser in våra gamla istället för att ta tillvara på den visdomen som finns däremellan. Så det gör ju, tror jag, också att många unga män inte bara inte har förebilder, men de har ingen connection varken framåt eller bakåt till vad som är maskulinitet.
En gång så ställde jag en fråga på Twitter: vad är det för någonting vi svenskar behöver lära oss från andra kulturer? Och jag tror det var Jörgen Wittfeldt heter han, va? Som sa, från en kvartal, som sa att det vi behöver lära oss från andra kulturer, det är synen på hur vi tar hand om våra äldre. Och att bli gammal så kan man vara vis och hjälpa till och inte stoppa undan dem. Och han kopplar det även till den här diskussionen kring Sveriges coronastrategi, för det har ju visat sig att det har slagit väldigt fel där med. Det är väldigt många från äldreboende som har fått corona och dött och så.
Men en grej som jag började tänka på för 6-7 år sedan när jag började tänka på och liksom prata om de här frågorna kring maskulinitet, det var just det här att det saknar ju initiering. Alltså i vårt moderna samhälle idag så har vi ju ingen initiering från att du går från att vara pojke till att bli man. Det är ingen som hjälper dig med den övergången. För det så har du inte den kontakten mellan generationer, och så vi har plockat bort värnplikten. Du behöver egentligen aldrig växa upp. För staten skyddar dig och mycket av samhället handlar om att kodifiera så att du inte slår dig, att du inte skadar dig. Att du inte behöver ta del av den här råheten som gör att du kanske växer upp och blir en man. I många samhällen fram tills nu så hade vi en initiering där liksom dina farbröder och dina storebröder som kastade ut dig med en kniv i skogen och sa okej, så deala med det här. Eller hjälpte det på något sätt att symboliskt då dö som pojke för att kunna bli man. Men vi har inte den ritualen kvar, den har inte uppdaterats.
Navid, There's something I want to talk to you about. I heard that you have been red-pilled, so to speak. That you have had like some opinions and ideas that you totally changed right now. So what were... Can you say something about some opinions and ideas and you that you had like 7-8 years ago that you changed totally about today?
Ja, men så för 7-8 år sedan och fram till 7-8 år sedan så jobbade jag mycket med frågor kring integration och mångfald och ja, men speciellt antirasism. Liksom. Jag satt med i, blev inbjuden till att hjälpa Miljöpartiet och medförfatta deras antirasistiska politik tillsammans med några andra mer vänsterprofiler. Timbuktu och Isabel Ståhl tror jag hon heter. Och blev inbjuden till, ni vet den här jag är Jason-grejen, Teskedsorden, nej 5-12-rörelsen i riksdagen när han höll upp sitt pass och Teskedsorden och den typen av lite mer klassiska svenska antirasistiska organisationer. Det är som en, det är som ett ekosystem som är ihopkopplat och jobbar med olika typer av främlingsfientlighet, antirasism och så Sverige. Och så ungefär fram till 7-8 år sedan när, var det val 2014? Ja, precis. Ja. Så ett par månader innan valet 2014 så blev jag inbjuden till en workshop här på Söder av en kille som driver en reklambyrå. Och han bjöd in till workshopen för att så här, okej, vi behöver organisera engagemang här för att nu har SD tagit sig in i riksdagen och vi behöver liksom... Vi behöver jobba med någon slags organisering eller motengagemang eller liknande. Vi behöver stå upp för de goda krafterna eller för de demokratiska principerna. Och så följa med en kompis dit. Och det var alla typer av personer. Det var folk som var samhällsengagerade. Det var reklamare. Det var krönikörer.
But were you ideologically there as well? Yeah. In the same camp, so to speak? Okay, okay.
Jag hade ganska nyligen gjort den här golfrundan med Jimmy Åkesson. Så att jag var... också ganska ifrågasatt
right.
för att jag hade börjat ta ett kliv i en annan riktning. Jag vet att på Almedalen så var det ju Almedalsveckan det var några veckor efter golfrundan och då kom det fram folk till mig men jag vet att Daniel Riazat från Vänsterpartiet kom fram till mig och uttryckte att han var orolig för vilken utveckling jag hade påbörjat och han tyckte det var problematiskt att jag gjorde den här golfrundan.
Du höll på att radikaliseras.
Jag höll, ja, men typ. Eller jag var början på min radikaliseringsresa.
And you're fully radicalized now.
Ja, nu är jag bortom allt hopp, tror jag.
Yeah.
Och den här, då blir jag inbjuden till den här workshopen på Söder och så kommer vi dit. Och så första sliden. På den första sliden så står det så här. Så ska vi hindra SD att få röster i valet. Och det är ganska så här påhejad stämning och mycket energi och det är så här...
Och så ska du förstöra partiet.
Och så börjar han så här, men nu ska vi dela upp oss i grupper och ska vi börja prata, är det någon som har några frågor? Och så sitter jag och tittar, jag bara väntar på att det är någon som ska säga någonting. Och så är det, alla är ganska på att göra det här, så jag liksom räcker upp handen och så säger jag, men hörni, det här, är det inte, det här ganska problematiskt? Ska vi verkligen workshoppa hur vi ska förhindra ett annat parti att få röster? Jag tror inte att det är den vägen vi ska gå. Och då började en ganska hetsk debatt om...
Du sabbade stämningen.
Jag sabbade stämningen. Och det, jag märkte
alltid
sen
är det någon som ska hålla på så där, ni vet. Precis som jag ska göra något riktigt kul. Yes, nu ska vi tvåla dit de där jävla SD. Ja, då kommer den där. Och bara, nej, är det här speciellt bra idé? Ska vi inte göra något annat? Jag tycker jag lider med stackars Riazat och de andra. Fortsätt, låt inte mig störa.
Så, och då var han diplomatisk nog, eller slash konflikträdd nog att säga. Ja, det var ett intressant perspektiv. Då kanske du skulle kunna ha ett samtal om det, så kan de som vill prata med dig om det sitta kvar i rummet.
Och du fick bli din egen grupp.
Det var inte så många som satt kvar. Det var en tjej som kom och satte sig bredvid mig. Och vi satt och pratade. Och vi blev vänner sen. Men resten gick ut i andra rum och började workshoppa kring hur man skulle stoppa SD från att få röster. Och sen så längs med vägen, alltså efter golfrundan, efter Almedalsveckan, efter den där workshopen, så märkte jag att inbjudningarna började försvinna. Jag blev inte inbjuden till de sammanhangen, jag blev inte inbjuden till de seminarierna. Och de här personerna också i det här ekosystemet, som flera av dem var ju mina vänner, började dodga mig och liksom ville inte ha kontakt. Och där jag fattade ju inte riktigt vad som hände.
Det var 2014?
Ja, 2013-2014.
Okej. Okay. Mm.
Du är en chattare. Det var klart att de tar avstånd från dig.
Men jag var ju också, alltså, det är ju värt att nämna att i ganska många år så var jag deras go. Alltså jag var en go-to-guy för att prata om integration.
Ja, men du var deras husblatte. Nu ville du bli högers husblatte istället. Får ju bestämma dig. Ska du vara vänsters eller högers husblatte?
Precis.
Du kan ju liksom inte ha kakan och äta den samtidigt.
Det är dålig branding.
Nej, jag tycker synd om Riazat. Vad fan, har de ju investerat en massa liksom energi i honom här och sen går han och blir fiendens husblatte.
För Navid, jag kommer ihåg att jag lyssnade på en föreläsning eller workshop du hade, och då pratade du om typ frågan kring integration. Och då sa du så här att integration är bra, men vi har aldrig testat det på riktigt. Och sen så sa du att integration handlar om att mötas. Mm.
Men du testade ju det där tältet med piskorna.
Jag försökte ju det. Men jag kommer ihåg också, för att där och då när du pratade om det, då var du lät väldigt övertygande. Mm. Och jag försökte verkligen föreställa mig och tänka mig in hur det skulle se ut, alltså rent konkret och praktiskt. Yeah. Och jag är fortfarande nyfiken på den versionen som du hade. Vad innebär det konkret?
Jag tror att någonting som har hänt apropå förändringen eller det redpillade är att för 7-8 år sedan så var jag ganska tvärsäker på att jag visste hur det skulle göras. Jag var ganska tvärsäker på att okej, det är den här vägen vi ska gå. Om alla bara förstår det, om alla bara gör det här, så we shall overcome. Jag skulle inte säga att jag nu 7 år senare har en annan lösning. Jag är nog mindre tvärsäker idag. Och har väl också förstått komplexiteten i att försöka få människor att leva tillsammans i ett land på det sättet. Och hur jävla svårt det är. Jag är inte säker på att motsatsen är sann heller. Att motsatsen till exempel då, från att gå från att ha totalt öppna gränser, det är bara kärlek och vi, så länge vi fokuserar på medmänsklighet och kärlek och öppna gränser så kommer allting lösa sig. Jag tror inte att motsatsen heller är sann. Att om vi bara stänger gränserna, om vi bara så här tuffare tag, så kommer allting fixa sig åt det hållet heller.
But don't you think that there is also, even in that, in this way of thinking, there is also some risk that kind of one ends up not taking any position at all. Mm. That one is not sure at all about any position to the extent, okay, I'm not taking any position. Do you think there is a risk for that?
Nej, det är ju hela hans affärsidé. Han vill ju bjuda in alla möjliga till hans podd ju.
Yeah, but I'm talking about what he thinks himself. But do you understand what I mean?
Yeah,
what I
want to say? Yeah, for sure.
If
for
one
sure.
wants to, like, let's say, we talked a little bit about like nyansextremism eller
nyansextremism.
Yeah. Mm, vi har en vän som är nyansextremist.
Vem är det?
Du.
Yeah, but
är jag nyansextremist?
When you want to be like so nuanced and so balanced, mm-hmm. in a way that you end up, you know, I see the point of that and I see the point of the other side and see the point of all sides and everything has a point and also everything is not totally right and I am not taking any position anyway, mm-hmm. One way or the other. And I think sometimes like people try to be too balanced in a way. And there is a difference between being balanced and being elaborate or detailed mm. in your position. Mm. What do you think there is a risk for that?
Absolut. Mm. Absolut. Jag tror att jag kan ha varit där. Mm. Jag tror att jag kan ha försökt.
Noterar sig inte att han var där. Han kan ha varit där. Så han är fortfarande balansextremist eller nyansextremist. Ja.
Men de senaste åren har jag försökt balansera min
nyansextremism. Alltså, det där ordet, det fastnar i huvudet och vad man än säger så kommer det där fram. Jag vill inte vara nyansextremist.
Det är klart att jag har starka principer och åsikter också.
Okay.
Jag tycker inte att det i alla lägen är det som är det relevanta att ta upp bara.
Kan du ge exempel på när du har en fast åsikt eller princip?
Nej, men när det kommer till ta frågan om integration eller invandring. Så men många av de samtalen som jag och Mustafa har haft, till exempel att inte förminska människor som kommer till Sverige genom att försöka lätta på kraven på dem eller försöka förminska dem.
Du är kravliberal.
Genom att gulla med dem. Jag tror att i Sverige så har vi i någon slags godhetens namn försökt eller gjort människor mindre och på så sätt exkluderat dem ur det svenska samhället. Och det betyder inte att vi måste ta hårdare tag eller vara extrema åt det hållet, men inte heller behandla människor som barn när de kommer hit. För det tycker jag inte är schysst.
No, but that's true. But like actually migration is a question that is very, can be a good example of that. Because one, I'm not saying that you're saying that, but one can say, for example, yeah, those who say increased migration or humane migration policy have points, and those who say restricted migration have points. But in the end, you have to like decide, one has to decide, where do you stand? Are you for increased migration, for example, or are you for reduced migration? When it comes to that, you can't have a nuanced position or neutral position in that way, I think at least.
Men nyanserad och neutral inte samma sak?
Could be, but
du måste balansera mellan de här två begreppen.
But I would say
nej, men nyanserad betyder att du är noggrann och förstår komplexiteten i en process som integration. Neutral betyder att du inte tar någon ställning.
True, linguistically I guess true, but also
så min position i till exempel migrationsfrågan är, jag tycker absolut att vi ska bjuda hit människor och ha en generös flyktingpolitik. Det är min position.
Okej. Okay.
Men samtidigt måste det ju funka i integrationsprocessen när människor kommer hit. Och det har det ju inte gjort på många plan.
So you're saying like we can have a generous migration policy so long as we are able to...
Yes, att klara absolut. Av det. Och vi har inte klarat av det särskilt bra på många plan. Mm. Så därför, så vi kan inte bara fortsätta släppa in människor. För det motverkar, tror jag, möjligheten att fortsätta ha en generös flyktingpolitik. Det skapar en negativ attityd, det skapar en folklig opinion som inte vill ta emot någon till slut kanske.
Vad betyder generös för dig? Jag kan lägga mitt ställningstagande, för jag hör fortfarande nyansering. Så om jag lägger mitt ställningstagande och så kan du orientera dig utifrån det, så kan vi se vart vi, om vi håller med eller inte. Mm-hmm. Jag tycker inte, eller för mig går inte ekvationen ihop att ha en välfärdsstat och samtidigt ha idén om att vi ska vara öppna för hela världen. Och det är en fråga om matematik. Det har ingenting med etik att göra.
Vad betyder öppna för hela världen?
Nej, men så här, att alla som behöver hjälp ska få komma till Sverige, alla är välkomna. Hela den här 2015-rörelsen, liksom, jag kommer inte ihåg vad de hade för slogan.
Ja. Det finns en mycket stor tänkare som heter Henrik Alexandersson, Hax på Twitter. Och han sa en sak att du kan ha öppna gränser, du kan ha en stor välfärdsstat och du kan ha demokrati, men du kan bara välja två av dem.
Det är en jävligt bra poäng, och det är därför jag alltid hamnar i libertarianismen. Mm. För jag är extremt för öppna gränser, samtidigt som jag vet att det går inte ihop med att man måste ha välfärd till alla som kommer hit. Exakt. Den matematiken går inte ihop. Så jag är för öppna gränser, vem som helst ska få komma hit och liksom skapa ett liv. Men det går inte att finansiera alla.
Mm. Absolut, men då pratar vi ju i liknande termer, är du med? Så att jag tror inte heller att det funkar att vi bjuder in hela världen och sen går människor på bidrag resten av livet på den välfärdsstaten som de kanske inte varit med och byggt upp. Det tror jag inte fungerar. Det är inte en ekvation som funkar rent matematiskt. Så det behöver vi se över. Jag ser inte att jag har någon lösning på det, men jag är helt med dig på att
Men Navid är mer inne på att minska migrationen, medan Ashkan är mer inne på att skrota välfärdsstaten. Om man ska dra någon liten linje här och vad ni skiljer er.
Jag är inte helt övertygad om att finansiering av välfärd är den mest optimala på det sättet som Sverige gör. Och vi är ganska järn.
Alla gamla avdankade sossar, vad ska de få ett jobb om vi inte har massa institutioner att sätta dem på?
Och du sätter fingret på ett stort problem. Svenska staten har blivit extremt dekadent, där du har väldigt många beroende relationer i statsapparaten. Det är liksom, det finns ett nepotismkapital där som heter duga. Där folk är skyldiga varandra tjänster, gentjänster, folk ska dunka varandra på ryggen. Så de har ju byggt upp en hel liksom, finansiell motor för sig själva och
det,
sin värld.
Exakt, det är det Marcus Allard kallar för, jag tror han kallar det transferiatet. Den samhällsklass som är helt beroende av alla bidrag och hittepåjobb och allting åt staten. Och den här samhällsklassen har så stort egenintresse så att de är ju liksom regeringens fotsoldater någonstans i att upprätthålla det här systemet med sosseriet och allting. Ni är med? Där ingår ju även partikex som är landstingsfrisyr. De är ju också en del i den här samhällsklassen.
But something also about like the migration policy that has been going on is that unfortunately, and this is something that's really sad, it has created in Sweden an ethnic underclass. And this is something I...
Jo, men du måste ha en etnisk, eller du måste ha någon sorts underklass eller klienter för att det här transferiatet, den här stora klassen i samhället, för att den ska kunna existera och ha ett existensberättigande, så måste de ju ha en klass under sig som är deras klienter som de jobbar för. Alla integrationprojekt, allting det här lululul, gulligull och hela tiden. Det är ju en never ending story med grejer. Är ni med? Men så länge om invandrarna och epatraktorraggarna och alla de här som tillhör den lägre klassen, om de börjar stå på egna ben, få jobb, vettig inkomst, klara sig, de behöver ingen hjälp från staten. Då behövs ju inte nästa skikt heller med alla de här batikhäxorna och allt vad det är för någonting. Och notera en sak som används ofta i debatten, och detta har Tino Sanandaji poängterat många gånger. Folk säger så här: brottsligheten har faktiskt minskat lite, eller den är inte värre i alla fall än vad den var på 80-talet. Men då är det ett självbedrägeri. Brottsligheten, om vi jämför med andra liknande länder som Sverige, hade varit mycket lägre idag. Men nu är vi kvar på samma nivå, men den har bytt etnicitet. Det har blivit liksom i förorterna och folk med invandrarbakgrund. Och hade vi inte haft den här brottsligheten, sociala problemen, utsatt, alltså fattigdomen och alla de här sakerna, då hade du inte behövt lika stor behov av alla socionomer och alla, alltså det jag raljant kallar batikhäxor, men det är den här samhällsklassen.
Du har sagt batikhäxor tre gånger i loppet av 5 minuter.
Ja.
Alltså jag kan se den här som du pratar
om. De måste ha problem i samhället för att kunna behålla sina jobb.
Alltså det är en beroende relation som du beskriver.
De har ett egenintresse i att upprätthålla stor invandring och saker som egentligen inte funkar.
Absolut, och vi pratade om det tror jag igår också, om hela det här byråkratiska projekteriet liksom, med pengar som söks för att behålla anställningar, och att de här pengarna egentligen inte är till för att skapa vettiga projekt utan för att behålla det här, den här strukturen av människor som administrerar dem. Ja. Och det är ju i sig, det blir ju en slags beroenderelation både mellan projektägarna och projektmottagarna då, som i vissa fall är invandrare. Det kan finnas liksom andra, ja, men det är andra grupper också. De här grupperna...
Samma sak när du går till horhuset. Båda är i beroendeställning till varandra. Den ena behöver knulla, den andra behöver pengar. Alltså det är mental prostitution. När någon fyller i en ansökan, du ska klämma in ett genusperspektiv när du... Det var Svenska Nyheter hade ju, när de pratade om genus, det här JHU eller vad han kallade det. Jämställdhetsintegrering. Och så visade han hur någon forskade om akustikvågor eller vad fan det var, och skulle klämma in ett
genusperspektiv.
Det. Alltså att det här går liksom inte att göra utan att passera löjlighetens gräns eller något sånt. Men det var ändå, alltså, och det, du har det, alltså, du försöker genomsöka, ja, skitsamma.
Men jag kan bara säga, dock jag har ju personliga erfarenheter också av att sitta i det här projekteriet eller det här transferiatet som du pratar om. Och började väl med det så här, för 11 år sedan när Då var det hypat att man skulle jobba med demokratifrågor med unga. Det var så här, ungas delaktighet var hypen.
Ända till de röstade fel, så var det inte så kul längre.
Nej, men sen så, alltså strukturen har varit samma hela vägen, men mottagarna har bytts ut, om du förstår. Sen ett tag så var det invandrare, sen var det genus, och nu börjar det vara så här mäns psykiska hälsa. Och
att machokultur. Det
är så här, machokultur. Det, för att de här pengarna ska ju fortsätta transfereras, men man byter ut vem det är synd om eller vem man ska jobba med.
Men det är alltid samma människor som experter, fast på nya ämnen.
Fast jag måste bara säga en sak också. Det är lätt att när man pratar om de här frågorna att det blir ganska raljant, som att det här människorna som är i det här systemet gör det här på någon slags egoistisk, illvillig basis. Men de är också lika fast i den strukturen. Alltså det är någon slags nästan överlevnadsmekanism, för att det är deras jobb och levande. Så jag säger inte att det gör det rätt, men det, min erfarenhet är att det finns ingen illvillighet eller cynism i det, även om resultatet blir cyniskt.
Jag säger inte det, men jag säger att de har varit lata, de var för korkade för att platsa på det normala arbetslivet, så då hamnar du inom offentlig förvaltning, för det är där alla soporna hamnar. Och sen så har de lärt sig lingot. Det var min gamla chef som sa, han var tattare, han kan det här. Han sa att alla de som inte platsar i vanliga arbetslivet, som kan någonting, de blir byråkrater på Skatteverket och på Försäkringskassan och jobbar inom staten. För där är kraven mycket lägre. Okej, okay, lite raljant, men det är en viss... För är du riktigt produktiv och smart, då söker du dig till näringslivet.
Vill alla jobba för pengar?
Men alla måste ju överleva på något sätt. Det här är ju en slags överlevnad också.
Antingen direkt eller indirekt. För tjänar du, alltså så här, även om du inte bryr dig om pengar, men börjar du tjäna mycket pengar, så är det liksom kvittot någonstans på att du gör någonting rätt. Någonting som folk gillar eller så här. Sen kan man ju också vara dum och bli polis och göra ett grisjobb och aldrig få betalt eller en uppskattning. Men då är det ju en annan psykologisk åkomma vi pratar om.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.